Ja, då vill jag hälsa er med Guds nåd och frid. Och så tackar jag för att jag har fått komma till Viksjöfors igen. Det var verkligen något som jag sett fram emot. Så jag blev så glad när Kjell ringde och frågade om jag kunde komma. Och med Guds hjälp och med hjälp av dem där hemma naturligtvis också, så gick det riktigt bra. Så nu så får vi träffas igen. Dels är det ju så trevligt att vara i Hälsingland eftersom min mamma växte upp här. Hon bodde sina första år i Lobonäs och så gick hon en stor del av skolan i Bollnäs. Men vad underbart att ni och kommer hit idag, så får jag träffa egna släktingar. Jag får träffa bröder och systrar som älskar Jesus. Och vi får ha det riktigt gott tillsammans. Halleluja. Jag tyckte det var så härligt att höra om livets bröd här. Så då sjunger jag en av KG Sjölins sånger. Och kan ni den så får ni gärna stämma in.
Stäm dig mer hos Jesus, han är livets bröd. Då jag slipper hungra, slipper lida nöd. Och vad mig möter blir ej nöden lång. Alltid får jag hämta gång på gång. Stäm dig mer hos Jesus, mer jag hämta får. Ständigt mer hos Jesus när jag kraftlös går. Ständigt fylld av kärlek över nog mig ger. Ständigt jag beständigt halleluja mer. Ständigt mer hos Jesus, vem är honom lik? Är jag stundom fattig, han är alltid rik. Alltid fylld av kärlek, håller vad han sagt. Alla mina bördor på sig själv han lagt. Ständigt mer hos Jesus, mer jag hämta får. Ständigt mer hos Jesus, när jag kraftlös går. Ständigt fylld av kärlek, över nog mig ger. Ständigt, ja, beständigt, halleluja, mer. Ständigt mer hos Jesus, nog för varje dag. Rätter han mig dukar ut av alla slag. Allt vad jag behöver, utav fröjd och frid. Har jag hos min Jesus för var särskild tid. Ständigt mer hos Jesus, mer jag hämta får. Ständigt mer hos Jesus, när jag kraftlös går. Ständigt fylld av kärlek, över nog mig ger. Ständigt, ja, beständigt, halleluja, mer. Ständigt mer hos Jesus, så är faderns råd. Tills jag står där hemma, härligt frälst av nåd. Alla dagar sluten i hans omsorg väl. Har jag allt hos Jesus för både kropp och själ. Ständigt mer hos Jesus, mer jag hämta får. Ständigt mer hos Jesus, när jag kraftlös går. Ständigt fylld av kärlek, över nog mig ger. Ständigt, ja, beständigt, halleluja, mer.
Amen. Halleluja, tack Jesus. Ja, vad härligt att det är några som klappar till Guds ära. För det var väl ingen som gjorde misstaget att försöka klappa till min ära, hoppas jag. Bra. Vi ärar Jesus med allt vad vi gör. Halleluja. Tack och lov. Jag återkommer till Sittran om en stund, men jag är så glad och tacksam för att få ha min broder Väjnö Mustafa här ifrån Storfors med. När jag flyttade dit då, så jag skulle fylla 25 år, och de hade sagt till mig att det fanns några finländare, men de hade inte talat om sanningen att över halva församlingen som jag var kallad till var finsktalande. Så det blev ju en riktig överraskning att märka att en stor del av församlingen förstod inte mig, och jag förstod verkligen inte dem. Men Gud la en sån kärlek på de finska vännerna på mitt hjärta, så jag blev tvungen att lära mig finska. Och då så var broder Väjnö här en som var till god hjälp. Och han blev inspirerad av att lära sig svenska. Så han har varit med och kunnat tjäna Gud tillsammans med mig på möten lite överallt. Och det, nu så ska vi sjunga tillsammans, så har Väjnö något på hjärtat, så... Så det är jättefint om du, Väjnö, kan dela det med oss. Ni har säkert läst i Bibeln att det vid ett tillfälle kom sadduceer till Jesus. Och som det står i 1917 års översättning, så prick så mitt i prick. Och ville påstå att det icke gives någon uppståndelse. Men Jesus kunde ge dem svar på tal. Han talade om att Herren är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och att han är en Gud, inte för de döda, utan för de levande. Halleluja! Och tänk vad underbart att vi har en Gud som är en Gud för de levande. Och vi har en frälsare genom vilken vi har fått bli levande även till vår ande. Så att vi har en framtid och ett hopp. Men i den tid som vi lever idag så framträder det andra med olika konstiga läror. Och en lära som man hör lite då och då, det är att nu finns det de som förnekar det som Bibeln talar om. Nämligen att Jesus ska komma på skyarna och hämta sin brud. Och vi ska läsa lite grann nu vad Bibeln säger om saken. Tänk vad underbart att vi har Guds ord att gå till. Och då är det väl lämpligt att vi börjar med kungsord. Med ord av Jesus själv, som ju är konungarnas konung och herrarnas herre. Honom blir det inte lätt att säga emot. Vi läser från Johannes 14. Och där läser vi de här underbara tre första verserna. Johannes 14 från vers 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort och bereder plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta med er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Halleluja! Och så presenterar Jesus sig själv som vägen. Ja, tänk vad underbart! Men här ser vi alltså att Jesus talar om att han går till Fadern. Han bereder plats för oss, och så säger han: om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Tänk vad solklart det är. Han har gått före och berett plats, berett rum för oss. Och han ser fram emot en stund då han ska få hämta oss. Lika säkert som att vi väntar på honom, så väntar han på att få hämta oss. Bland alla konstiga läror som finns, så finns det även någon light-variant på det jag berättade förut. Det finns de som menar att ja visst, vi ska hämtas upp på skyarna, men bara för att möta Jesus och direkt komma tillbaka till jorden. Men det stämmer ju inte med det som vi har läst här. För då såg man ju loss orden ur sitt sammanhang, som talar just om att Jesus går till Fadern och bereder rum. Det är dit han ska hämta oss. Halleluja! Och i samma anda och driven av samma ande så skriver Paulus i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Vi läser ända från 13:e versen. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Innan vi går vidare, det står inte att vi inte behöver sörja dem som går före. Att vi sörjer dem, det är ju fullständigt naturligt. Det är ett bevis på hur värdefulla de har fått vara för oss här på jorden. Så det är fullständigt naturligt att vi kan känna sorg när någon har gått före. Men vad står det? Så att ni inte behöver, inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Det är en så fantastisk skillnad mellan hur vi sörjer de som har gått hem till Jesus och hur de sörjer som inte har något hopp, som inte kan tänka sig att man någonsin ska få mötas mer. Men vi har Jesu klara löfte om att det kommer en dag då basunen ska ljuda, då de döda ska uppstå och vi ska få mötas på himmelens skyar. Vi läser vidare. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Tänk vad viktigt det här är, att vi tror att Jesus har dött och uppstått. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Inte därför att vi har gjort den ena eller andra goda gärningen, utan därför att vi har fått tro på detta, att Jesus har dött och uppstått. Så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade tillsammans med honom. Är det till mig det där? Åh, det var bra. Halleluja. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Tänk vad underbart. Jag behöver inte komma med ett ord från Ulf Österby eller från någon annan predikant. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himmelen, och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att få möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Ja, tänk vilken tröst det ligger i de här orden. Jag ska aldrig glömma när jag och min mamma hittade dem strax efter det att min morfar hade fått flytta hem till Herren. Vi visste inte så mycket om det här. Vi var uppväxtna i Svenska kyrkan och hade hört om att Jesus en gång ska stiga ner på jorden. Och det kommer vi in på lite längre fram. Men tänk det här, att han skulle komma, att han ska komma först och hämta sitt folk, sin församling, till de boningar som han hade berett för oss. Det hade vi inte hört om. Men då hittade vi det här ordet och fick verkligen ta till oss det som stod. Trösta därför varandra med dessa ord. Det kommer en dag då vi möts igen, då vi får glädjas tillsammans över att Jesus har köpt oss med sitt eget blod. Men kom ihåg det som var förutsättningen för allt detta. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Håll alltid fast vid den tron. För det är det som är nyckeln in i det underbara som Herren har berett för oss. Som Jesus har berett. Vi ska gå till Jesaja, det 26:e kapitlet också. Jesaja kallas ju Gamla testamentets evangelist. Men egentligen är ju hela Gamla testamentet så fullt av evangelium, så det är väl kanske lite orättvist att bara peka ut en som evangelist där. De är ju evangelister allihop som Gud har använt för att skriva ner Gamla testamentet. Men man kan väl säga att Jesaja uttrycker mycket om Jesus som vi har lätt att ta till oss. Ja. Det var alltså det 26 kapitlet. Ska vi se om jag tar mig in där. Det var väldigt vad de satte ihop de sidorna. Nu så. Då står det här ifrån vers 19. Dina döda ska bli levande. Mina dödas, alltså Herrens dödas, alltså de som tror honom, deras kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. För din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Det var några år sedan, det var sent en kväll, jag var på kyrkogården i Karlskoga. Och plötsligt då, det började bli lite lagom mörkt så där, som man inte riktigt såg vad som hände. Då började det klucka och susa, och det var precis som att marken började röra sig. Och det var så att jag började undra, är stunden kommer nu när de döda ska uppstå och vi ska lyftas upp på skyarna? Nej, riktigt så lyckligt var det inte. Det var bara bevattningssystemet. Det öppnades luckor i jorden, så kom det upp och så började spruta vatten. Ja, jag kände verkligen som att jag fick en kall dusch. Det blev ingen himmelsfärd. Jag får vara kvar ett tag till. Men tänk vad skönt att få leva i denna fantastiska förväntan på att Jesus ska komma. Rätt vad det är kommer gravarna att öppnas och ge igen de avsomnade. Och så ska vi tillsammans få förvandlas. Och så ska vi få göra den fantastiska himmelresan. Vi läser vidare. Vi läste här att jorden ska ge igen de avsomnade. Och då står det, kom mitt folk. Och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. För se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blotta sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Innan Herren kommer med straffdomarna, då så står det att han kallar sitt folk in i de kamrar som han har berett för dem. Och jag är säker på att det är just de rum som Jesus har gått för att förbereda för oss i härligheten. Där ska vi få stiga in medan vreden drabbar jorden. Vi får redan här, jag säger det med stor respekt för de som får uppleva mycket mer än vad vi får här i Sverige. Många får redan nu utstå en väldig vedermöda. Men det är skillnad mellan det och den vrede som Gud kommer att utgjuta över jorden. Nu så det vi lider av är ju egentligen följden av hur vi själva har levt. Vi tänker på torkan, bränderna och allting. Vi har ju själva ställt till det, så vi kan inte klaga på Gud. Däremot så kan vi ropa till Gud först och främst att han hjälper människor att få upp sina ögon. För att den viktigaste branden, syndens brand, behöver bli släckt i Sverige. Det är det allra största behovet. Men tänk att i sin stora barmhärtighet så kan han också se till så att den fysiska branden slocknar. Men Herren, han kommer för att vreden ska bryta fram på jorden. Och innan dess så kallar han oss in i de kamrar som han har berett för oss. Och för att stryka under det så går vi också till Uppenbarelsebokens 3:e kapitel. Vi behöver ju knappt slå upp det, för jag tror ni har hört det alla. Men det är bra ändå att läsa innantill. Och där i brevet till Philadelphia står det, i den 10:e versen: eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart, håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Det är den helige andes påminnelse till dig och mig idag. Tack och lov och pris. Detta att Jesus kommer tillbaka för att hämta sitt folk, det är faktiskt en förutsättning för att en av historiens äldsta profetior, ett budskap som Hanok, den sjunde ifrån Adam, fick, ska gå i uppfyllelse. Och Judas tar upp det här i sitt brev som vi har precis före uppenbarelseboken. Judas brev går vi till. Och där läser vi från vers 14. Henok, i det sjunde släktledet från efter Adam, profeterade om dem, alltså om människorna som lever nu. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de har gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. Tänk vilka ord det här är. Det talas om att Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över de ogudaktiga. Ja, det kommer en dag då Herren ska hålla dom över de ogudaktiga. Men lade ni märke till att då kommer han inte ensam, utan då kommer han med sina mångtusen heliga. Men hur skulle han kunna komma med sina mångtusen heliga om han inte först hade hämtat upp dem till sig? Det är klart att han först måste hämta upp dem till sig. Och det är ju det vi redan har läst om. Och att vi ska få vara med Jesus där i hans, i härligheten. Men vi har lite för bråttom ibland när vi sjunger: snart är jag hemma, farväl arma jord, aldrig du ser mig igen. För den här jorden ska faktiskt få se oss igen. Det står i Romarbrevet 8 hur den här världen suckar och längtar efter Guds barns uppenbarelse. Och det som den längtar efter då är ju inte när vi ska hämtas bort härifrån. För då blir det ju värre på den här jorden än någonsin tidigare. Så det är inte det som den här världen suckar och längtar efter. Nej, Guds barns uppenbarelse. Det blir efter det att vi har varit tillsammans med Jesus den tid som han har bestämt där i härligheten. Och han ska stiga ner till jorden för att hålla dom. Då kommer han med sina mångtusen heliga. Och Bibeln talar om hur vi ska få regera med honom i hela 1000 år. Tack och lov och pris. Om de åren blir precis lika långa som nu, eller om vi får lite bonus på det vet inte jag. Det jag vet i alla fall att det blir minst 1000 år. Så det är vad vi kan vara helt säkra på, som vi ska få regera tillsammans med Jesus här på jorden. Och han ska infria de löften som han har gett till Jesus och som han har gett till Israel. Jo, tänk vad underbart. Det vore väl bedrövligt när Jesus ska regera i 1000 år i Jerusalem om han skulle lämna oss uppe i himmelen när vi har väntat på honom här först i 2000 år, och vi bara skulle få vara några år tillsammans med honom och han sen skulle säga: nu åker jag till jorden, ni får stanna här. Nej, vad var löftet? Att sedan ska vi alltid vara hos Herren. Så när han återvänder till jorden och står med sina fötter på Oljeberget och det rämnar, då kommer vi tillsammans med honom i vår nya förhärligade kropp. Halleluja! Och redan i min ungdom fick jag höra att forskarna har konstaterat att Oljeberget är nästan ihåligt inuti. Det är så att det skulle kunna rämna när som helst. Och det är ju inte så att det behöver vara ihåligt för att rämna när konungarnas konung och herrarnas herre stiger ner på det. Nej, även om det hade varit gjort av flinta så skulle det rämna. Men för att vi ska förstå att det faktiskt kommer att hända som Bibeln har sagt, för att det ska vara ett vittnesbörd för världen om att Guds ord faktiskt kan förutsäga saker, så har Gud låtit forskarna kunna kolla upp och se att det är så tomt i Oljeberget så det kan rämna snart. Ett vittnesbörd om att det kommer att hända, även ur rent vetenskaplig synpunkt, det som Bibeln talar om. Men vi vet dessutom vad det är som får det rämnandet att ske, när Jesus kommer med sina mångtusen heliga. Vi ska läsa lite mer om vilka han kommer tillsammans med. Lägg märke till att när det talas om de heliga i Bibeln, Under tiden kan vi gå fram till Uppenbarelsebokens 19 kapitel. När det talas om de heliga i Bibeln, då talas det inte om änglar. Ibland står det en helig ängel, men när det står det heliga i Bibeln, eller Guds heliga, då handlar det alltid om människor som älskar Gud och som har vigt sitt liv åt att följa honom. Tack och lov och pris. Därför är det oss det står om. Då så går vi alltså till Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Och där läser vi den 11 versen först. Och jag såg himmelen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter Trofast och Sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Och så går vi fram till vers 14. Ja, vi tar med den 13 också, den var riktigt viktig. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Jag tänkte, var i hans eget blod. Och hans namn är Guds ord. Nu vet vi att det är Jesus det handlar om, eller hur? Ja. Och så står det, de himmelska härarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt rent linne. Halleluja! Och vilka är de här härarna? Ja, vilka är det som har fått rätt att kläda sig i det vita linnet? Jo, det läser vi lite tidigare i samma kapitel, i den 6 versen. Ja, vi tar den 7 versen, för det är så mycket vi har att gå. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Det stod i samma kapitel som där vi ser himmelen upp. Och att Jesus stiger ner följd av dessa människor, alltså av oss som har fått kläda oss i det vita linnet. När Jesus kommer för att hämta bruden, då kommer han ensam. Det står Herren ska själv stiga ner från himmelen. Men när han ska stå med sina fötter på Oljeberget, när han ska ordna den fred som inga politiker eller fredsmäklare eller diplomater har kunnat ordna, då kommer han med sina mångtusen heliga. Och det blir en rejäl uppgörelse med all ondska då. Det blir det verkligen, det blir kraftfullt. Det måste ske för att det ska kunna bli en ren jord där råder rätt och rättfärdighet och där Jesus regerar. Det finns människor som har överlevt vredens svåra tid och de kommer att leva vidare där. Och så kommer det att vara så tills de här 1000 åren är slut. Då står det ju om att Satan kommer lös ur sin fångenskap och han ska gå upp ut då för att försöka få ihop en här. Och då så kanske man blir rädd och undrar, ja men hur ska det gå för oss? Finns det någon risk att han får tag på oss också? Men det visar Bibeln tydligt att det finns ingen risk för det. Vi går till Uppenbarelsebokens 20 kapitel och där läser vi den 6 versen. Uppenbarelseboken 20 och vers 6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Tack och lov och pris! Så när den onde drar ut, fylld av vrede och ondska för att försöka förvilla dem som aldrig har haft tillfälle att avgöra sig förut, då får vi som har varit delaktiga i den första uppståndelsen vara fullständigt trygga. Och den första uppståndelsen, den började egentligen redan när Jesus uppstod. För det står att han uppstod som förstlingen av det uppståndna.
Många hade uppstått från döden i och för sig tidigare, men de hade uppstått till samma kropp som förut. Den levde ett tag och sen så fick de dö. Lazarus, änkans son i Nain, de som hade uppstått i Gamla testamentet. Men Jesus uppstod till sin härlighetskropp som förstlingen, till kroppen som aldrig ska dö. Och då kan det vara värt också att påminna om vad som står i Filipperbrevets 3:e kapitel. Tack och lov och pris. Det var visst några i Korint som skrev, det står de i 1 Korinthierbrevet 15, och frågade, och Paulus säger, nu tog det någon fråga, hurdan kropp ska vi uppstå med? Och så säger han, vilken enfaldig fråga. Men tänk vad väl att någon var enfaldig nog att fråga. Vi har verkligen fått bra svar i Bibeln på det här. Och då så läser vi alltså Filipperbrevet 3 ifrån vers 19. Och där står det, och då så talas alltså de som är fiender till Jesu Kristi kors kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himmelen. Och så finns det de som knackar dörr och säger att vi kommer aldrig till himmelen. Det är bara en liten skara, den är fylld, det är liksom för länge sedan, 144 000. Ja, det står om 144 000 i himlen, men det står inte att de är de enda som är där. Det är bara det att de har haft en särskild uppgift på jorden och de har en särskild ställning och en särskild sång i himlen. Men tack och lov, skaran som ska vara i himlen, den kan ingen räkna. Den är av alla folkslag. Lag och tungomål, tack och lov. Det tycker jag är så skönt att det står att se. Han kunde se att de var av alla folkslag och tungomål. Så vi ser att vi är inte anonyma i himlen heller. Det finns de som tror att vi säger att det är nog bäst att vi inte kan känna igen varann, så vi inte är oroliga om det är någon som fattas och sådär. Men Bibeln är tydlig. Jesus var med Jakob och Johannes och Petrus på förklaringsberget och Mose och Elias trädde fram där. Då behövde inte Jesus presentera dem. Petrus och de andra visste direkt, det där är Mose, det där är Elia, trots att det inte fanns en enda bild på dem. Tack och lov! Och tänk också på den rike mannen som kom till dödsriket. När han såg Lazarus som hade varit så sjuk och eländig här på jorden. Nu var Lazarus i härlighet. Ändå såg den rike mannen direkt att det var Lazarus. Och Abraham som hade dött tusentals år innan. Kunde också den rike mannen direkt förstå. Det där är Abraham. Så vi kommer att känna igen varann. Tack och lov och pris. För det står i 1 Korinthierbrevet 13 att här är vår kunskap ett styckverk. Men då ska vår kunskap bli fullkomlig som Guds kunskap om oss. Halleluja! Så när jag träffar Kjell där en dag, då kommer vi att känna igen varann och säga, vad härligt broder att du också är här. När jag träffar Vejde så kanske vi stämmer upp duett där. Och ingen blir störd även om det är massor av andra som sjunger i olika konstellationer där. Här på jorden blir det så lätt så att det skär sig om det är flera som sjunger olika sånger samtidigt. Men där kommer allt att vara i harmoni, tack och lov och pris. Vi höll ju på att läsa något fantastiskt i Filipperbrevet 3. Oj, det var mycket annat vi kom in på. Men vi läser vidare här ifrån vers 21. Han, alltså Jesus, ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Och Johannes talar också om det i sitt första brev, att när vi får se honom ska vi bli honom lika. Tänk att få bli lik Jesus på alla områden. Ja, det är ju helt suveränt. Ja, det var verkligen värt att klappa i händerna åt. Det var härligt, syster. Halleluja. Tack och lov. Nu ska vi se. Vi har läst om att om hur det blir då, att vår kropp ska förvandlas. Och då borde vi läsa lite om hur kroppen blir. Då läser vi vad legitimerade läkaren Lukas säger om den saken. I Lukas 24. Då ser vi hur det var med hur Jesu kropp fungerade när han hade återuppstått från de döda. Och det säger en hel del om hur det blir med vår kropp också. Vi kan börja med att läsa vers 30, står det 36. Siffrorna är så små, det är tur att inte texten är lika liten. Medan de talade om detta, det var alltså de som hade hört, lärjungarna hade alltså hört berättas om uppståndelsen. Då stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: frid vare med er. Ja, tack och lov och pris. Här har vi två intressanta saker. Ett annat evangelium, jag tror det var Matteus, säger att de var samlade bakom lykta, bakom stängda dörrar. Och det var nog inte några små bräckliga salondörrar precis. Det var bastanta dörrar det. Då stod Jesus där mitt ibland oss. För det första så var det alltså så att det... Är det min telefon som börjar spela och påminna om någonting här? Ja, nej men... Så där, allt har sin tid. Det konstaterade redan predikaren. Att det var dörrar i vägen, det var inga problem för Jesus med hans nya uppståndelsekropp. Och att det kom en ängel innan dess och vräkte undan stenen från graven, det var inte för att Jesus skulle kunna komma ut. Jag tror faktiskt att Jesus redan var ute redan tidigare, redan innan ängeln kom dit. Men för ängelns ärende när han vräkte undan stenen, det var inte att släppa ut Jesus. Det var fullständigt överflödigt. Utan det var för att världen skulle få se en tom grav. Och den är tom än idag. Men att gå igenom en gravsten eller en dörr, det var inga problem med den nya kroppen. Men ändå så står det att han stod mitt ibland dem. Han hade stadiga fötter. Och så läser vi vidare. Och då läser vi ifrån vers... Jag ser inte ens vad det är för vers. Nu ska vi se om jag hittar någon siffra här. 37. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem: varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Ja, det var väl fantastiskt. Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har ju inte kött och ben som ni ser att jag har. Ja, det här är ju helt suveränt. Och så står det detta. Sedan när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och i Johannes evangelium berättas det att en vecka senare när Thomas var med så fick han till och med sticka sitt finger i såren i händerna. Och han fick sticka sin hand i det som spjutet hade stungit upp. Jesus säger: ta på mig. Och vi ska se hur han säger. Det blir olika översättningar så där får jag försöka. Se på mina händer och fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. Det finns en lära som säger att människan är en ande som har en själ som bor i en kropp. Och när jag prövar det mot Bibeln så stämmer inte det. För Bibeln säger att Gud skapade människan av stoft. Och det var ju inte anden han skapade av stoft, eller hur? Utan den står det sen att han inblåste i hennes näsa. Bibeln visar tydligt att både anden och själen och kroppen är människa. Och det fantastiska är att när det har stått först att Gud skapade människan av stoft och inblåste anden i hennes näsa, Då står det i den finska översättningen: så blev människan en levande själ. Hon inte bara fick en själ, utan hon blev en själ. Så i samma vers där ser vi att människan är både ande och själ och kropp. Och tänk om någon skulle ha sagt till Jesus när han säger: se på mig, rör vid mig och känn att det är jag. Tänk om då någon skulle säga: nej Jesus, det där är inte du, det är bara en kropp som du har. Nej, nej då, och det här gör då att då får man inte samma respekt för hur Jesus offrade sin kropp och bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Därför är det viktigt att komma ihåg: Jesus blev människa som vi, med ande, med själ och kropp. Allt detta utgör tillsammans Jesus som är vår frälsare. Och han har också kommit för att frälsa både anden och själen och kroppen. Halleluja! Tack och lov! Och så står det: när de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk. Och han tog den och åt inför deras ögon. Ja, de kom inte, han tog inte en mugg välling eller något annat lättsmält. Han tog riktigt stadig mat för att visa att uppståndelsekroppen är en riktig kropp. När jag var liten, jag var väl så där 4 år, så hade jag en god vän. Hon var 1 år äldre, hon var 5 år. Och vi älskade mat, både hon och jag. Och det var vid ett tillfälle hon hade frågat sin mamma: vad äter man i himlen? Och mamman tänkte sig väl inte riktigt för, utan hon sa: ja, i himlen, där behöver vi ingen mat. Där är vi som änglarna och lever för evigt. Och flickan var alldeles otröstlig när min mamma kom för att hämta mig. Och som tur var berättade de då det här för mamma. Och då sa mamma: nej men kommer ni inte ihåg? Det står ju att vi ska sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob och fira måltid och äta och dricka med dem. Tack och lov och pris. Och tänk vad tröstad den lilla flickan blev. Ja. Men här ser vi att det inte bara var ett symboliskt tal. För någon hade kanske velat bortförklara och säga: ja, ja, men att äta tillsammans, det är en bild på gemenskap. Ja, visst är det det. Men det är mer än så. Jesus med sin uppståndna kropp, han tog stekt fisk. Och så hade han tydligen tänder också. Vad härligt att vi inte behöver vara tandlösa i den nya kroppen. Och så kunde han äta där i sina lärjungars åsyn. Och så talar han ju också om det när firade den sista måltiden med sina lärjungar, nattvarden. Han sa: jag ska inte dricka av det som växer på vinträd förrän jag dricker det nytt med er i Guds rike. Halleluja! Så vi kommer att ha en stadig och rejäl kropp, så vi kommer att kunna vandra på gatan i himlen. Halleluja! Tack och lov och pris! Ja, nu har vi hoppat lite fram och tillbaka här. Men vi har ju konstaterat det, att vi ska hämtas till de boningar som Jesus har berett. Vi har konstaterat att det är garanterat att det kommer att hända. Men så har vi också konstaterat att Jesus ska tillbaka till jorden för att regera. Och då lämnar inte han oss upp i himlen, utan han ska regera tillsammans med oss i 1000 år. Halleluja! Och sen när den tiden är slut, då så talas det om att nya himlar och nya jord bidar vi efter hans löfte. Tänk att det kommer en dag då vi får gå in i den nya Jerusalem. Ibland så inbillar vi oss att när vi dör eller när vi blir hämtade, det blir raka vägen in i den nya Jerusalem. Du får lugna dig lite. Det är minst 1000 år emellan. Tack och lov. Ja. Men det kommer en dag då portarna kommer att öppnas till den nya Jerusalem. Då vi ska gå in i den eviga härlighet, den nya staden som kommer ner, står det, från den nya himlen till den nya jorden. Där Gud och lammet ska ha sin tron, där vi ska få vara inför honom, där vi ska ha fritt tillträde till livets träd och till livets älv, och vi ska ha en underbar gemenskap. Tack och lov och pris. Och vi kommer alltid att få vara tillsammans med Jesus, vår frälsare. Och innan vi säger amen, Tänk vad mycket det betyder för oss att vi får lära känna Jesus här på redan här på jorden. För ju mer vi lär känna honom, desto bättre kommer vi att känna igen honom. Desto mer hemma kommer vi att kunna känna oss i den eviga härligheten. När vi märker att det är samma Jesus som frälste och upprättade oss här på jorden. Tänk vilken framtid vi har. Tänk vilket hopp vi har. Nu innan vi ber och tackar tillsammans så skulle jag vilja sjunga en sång till av Wilhelm Dreyer. Och det berättas att det var en som sjöng på ett äldreboende i Småland. Och, det här, och hon såg en farbror som satt som var alldeles som borta från den här världen. Och hon tänkte det, jag går till honom efteråt. Och så frågade hon, får jag sjunga en sång för farbror? Men han var så borta ifrån världen så han svarade ingenting. Han bara satt med händerna i huvudet. Då började hon sjunga en sång. Och medan hon sjöng så såg hon hur farbror började blomma upp. Hur han var med i sången och han blev salig. Och när hon var färdig då så frågade hon, tyckte farbror om sången? Då svarade gamle Wilhelm Dreyer, det är jag som har skrivit den. Och det är den sången som jag ska sjunga för er nu. Tänk att den fick bli till tröst för Guds tjänare Wilhelm Dreyer strax innan han fick flytta in i härligheten. Och sången finns, tror jag finns i Sälaräng, så att ni som vill titta lite där och vill sjunga med får gärna göra det. Det behöver egentligen vara två stämmor, men jag kan bara sjunga en stämma i taget, så jag får väl nöja mig med det. Men budskapet är underbart. Hur ska det kännas när morgon randas?
Hur skall det kännas när morgon randas och allting badar i hav av ljus? Hur skall det kännas när hjärtan andas blott salig ro i Faderns hus? Och ja, det blir, jag säkert vet, en outsäglig härlighet. Den fröjd som väntar ej kan förklaras, ej någon tanke kan fatta den. Men halleluja, den skall erfaras när fräls jag står i himmelen. Hur skall det kännas när liv och hälsa och evig ungdom omfamna mig? Hur skall det kännas när alla älskar med kärlek och så innerlig? Och ja, det blir, jag säkert vet, en outsäglig härlighet. Den fröjd som väntar ej kan förklaras, ej någon tanke kan fatta den. Men halleluja, den skall erfaras när fräls jag står i himmelen. Hur skall det kännas när segerkransen av nåd mig räckes? Jag Jesus ser. Hur skall det kännas när morgonglansen från nyfödd jord emot oss lir? När vi får se vår frälsare, vi bliva då som drömmande, ja drömmande. Den fröjd som väntar ej kan förklaras, ej någon tanke kan fatta den. Men halleluja, den skall erfaras när frälst jag står i himmelen.
Tack Jesus att du är underbar. Tack att du offrade allt som behövde offras för att vi skulle få ta emot dig och bli frälsta, och för att vi ska ha en underbar framtid att se fram emot. Och vi vet att du som kommer för att hämta oss är samme Jesus, samme underbara frälsare som tog emot och frälste oss här på jorden. Nu ber vi att du ska röra vid oss var och en, att vi får vara redo, att vi får vara i tjänst för dig, att vi får sprida detta underbara budskap så länge som vi är här. Och du känner var och en av oss, om det har kommit in saker i våra liv som hindrar oss från att leva för dig, så ber vi att nåden ska få fostra oss på det sättet att vi kan lägga av allt som är till hinders, att ditt blod får rena, att din helige ande får med sin eld bränna bort allt som hindrar, så att vi får vara dina ambassadörer, dina medarbetare, din utsträckta hand till de människor som behöver dig. Nu så överlämnar vi oss i dina händer och vi ber att du ska göra precis vad du vill i våra liv. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus.